sade: jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Herre att vi får sätta vår tillit till dig. Att du finns här hos oss just nu. Att du har sänt din heliga ande till oss som kan verka i våra hjärtan, i våra liv. Vi tackar dig för det och ber så i Jesu namn. Amen. Jag mindes tillbaks till mitten av 90-talet när jag och några vänner, vi brukar hyra film på biljarden. Vi hyrde, när vi kom med de här VHS-filmerna. Jag vet, Andreas var med mycket, Micke nog säkert varit med en gång också. Och så åkte vi ner ett grabbgäng. Blev vi kanske skjutsade av någon förälder eller sådär. Och trots att vi var ganska likasinnande. Vi ville gärna ha lite höga explosioner och monster och sådär. Fick gärna vara med i de här filmerna. Men trots att vi var väldigt likasinnade så kunde det ta ganska lång tid för oss ändå att komma överens och liksom, vilken film ska vi hyra. Jag kommer ihåg att min pappa hade varit med en gång och skjutsade ner och han tyckte att nu får ni bestämma er. Nu får ni ta en film liksom. Ofta var vi ganska nöjda att vi får tag på en bra film. Men ibland så blev det ju ett par riktiga bottennapp också såklart. Om jag och min fru någon gång bestämmer oss att vi ska se någon film, ja, då är det ännu svårare. För vi har lite olika typer av filmer som vi tycker om. Och det var ganska tydligt ganska snabbt när jag blev tillsammans med Lovisa att vi har inte riktigt samma filmsmak. Hon tycker mer om det här romantiska komedier och hon vill gärna att det ska vara bra hela tiden i filmen. Sådär. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när vi ganska tidigt i vår relation så var vi och såg på bio. Och det var en film som både innehöll lite spänning och lite romantik och sådär. Och vi båda var ganska nöjda. Men när filmen närmar sig sitt slut så kom jag på just det. Nu vet jag hur den här filmen kommer sluta. Jag kom på att den här hjälten kommer att misslyckas att rädda sin älskade. Och ni vet, som i många filmer så är det ju precis väldigt nära, men så lyckas de precis i sista stund att rädda den som är i nöd. Men jag kom på att så här kommer det inte att vara nu. Och jag och Lovisa sitter där i biomörkret och håller varandra i händerna. Och jag börjar bli mer och mer nervös, för jag vet ju att det här kommer inte sluta bra. Och hjälten misslyckades och den älskade dog. Och jag känner hur den handen som jag satt och höll i biomörkret, hur den trycker åt mig hårt och försvinner bort. Och jag ser hur tårarna rinner bakom de här 3D-glasögonen. Efter den gången så har jag nästan alltid googlat och tagit reda på hur kommer filmen sluta. För jag vet att min fru, hon vill ha ett lyckligt slut. Ja, vi är olika. Vi människor är olika. Och skulle vi alla här tillsammans komma överens om att vi ska ha en filmkväll så skulle det nog vara ganska svårt att besluta vilken film vi ska se. Och särskilt om vi ska ta med barnen också. Då tror jag nästan ingen av oss hade varit nöjd till slut. Men Vi samlas ju inte här på grund av att vi har samma filmsmak eller för att vi tänker lika politiskt eller för att vi hejar på samma fotbollslag eller hockeylag eller för att vi har samma klädstil. Nej, vi samlas för att vi har en gemensam tro eller att vi är nyfikna på den kristna tron. Vi kommer inte hit på grund av vem jag är, på grund av vem du är, utan på grund av vem Gud är. Och förra lördagen så hade vi en gudstjänst på torget som alla stadens kyrkor var med och arrangerade. Och Jesus, han bad det, precis som jag läste i texten, han bad om att vi ska få vara ett. På samma sätt som att Jesus och Gud Fadern är ett. För i tron på Jesus, då är vi en familj. Jesus säger i Matteus 12:50: Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Det är det som är det speciella med att vara en familj. Jag har inte valt min familj. Jag har inte valt mina föräldrar, mina syskon, mina kusiner. Alltså, min familj och släkt, den finns där. Och jag får förhålla mig till det. Och vi vet att det kan vara trassligt med relationer. Vi vet att det inte alltid bara är ett enkelspår framåt. Det finns ju ett uttryck som är släkten är värst. Har ni hört det? Jag vet faktiskt inte varifrån det kommer, men släkten är värst. Våra vänner, de kan vi ju faktiskt välja på ett helt annat sätt. Men familjen och släkten, den har vi inte valt. Och samma sätt med församlingen, den kyrka som vi är en del av. Vi har inte valt varandra. Men i tron så säger Bibeln, då är vi syskon. Och det är inte alltid det blir enkelt, det vet vi. Och då är det så fantastiskt att Jesus säger, jag ber för er. Han säger det, jag ber för er. För Jesus, han vet hur det är att vara människa. Han visste hur det var att bli ifrågasatt av sin egen familj. Att bli ifrågasatt av sitt folk. Därför säger Jesus att han ber för oss. Och det var inte bara när han gick runt här på jorden. Utan just nu så sitter Jesus på Guds faders högra sida och ber för oss. Just i detta nu. Vi vet hur viktigt det är med goda föredömen, förebilder. Och du har säkert hört om eller träffat på kanske hur ett barn eller en ungdom som har kämpat i sitt liv. Men så finns där en god lärare, en förebild som bara hjälper den här ungdomen att komma på rätt spår. Och du har säkert också hört, eller jag har hört många berättelser om fotbollsspelare som har varit på glid i livet. Men så har de hittat fotbollen, haft en god förebild där och det har gjort skillnad i deras liv. Och i vår kristna tro, i resan tillsammans med Gud, så behöver vi också ha goda förebilder. Paulus, han var en förebild för Timoteus. Paulus tränade Timoteus till att bli en stark ledare i den tidiga kyrkan. Och han uppmuntrade honom att stå fast i sitt ledarskap trots sin unga ålder. Och i de två breven som Paulus skriver till Timoteus så ger han många råd och ger instruktioner hur Timoteus ska kunna leda kyrkan och ska kunna vara bevarad i tron. Och bland annat så skriver Paulus så här. Jag läser från andra Timoteus kapitel 1, vers 6-8. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig senare jag la händerna på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningen. Skäms alltså inte för vittnesbörde om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Det här brevet skriver Paulus när han sitter i fängelse, när han sitter i Rom, i fängelset där. Han har inte särskilt lång tid kvar att leva. Men han använder sin tid för att uppmuntra och för att skriva till Timoteus. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Och det är väldigt tydligt att det har Paulus inte gjort. För han sitter ju i fängelset just på grund av att han har vittnat om Jesus. Att han har varit tydlig med sin tro. Och Paulus liksom sträcker vidare den här stafettpinnen till Timoteus. Nu får du ta vidare. Nu får du fortsätta. Och som vi fick höra ifrån Efesiebrevet, där Paulus också i fängelse skriver: bevara enheten. Ha tålamod med varandra. Var ödmjuka, var milda. Sträva efter att ha frid med varandra. Och så skrev han också: en är Herren, ett är dopet. Det finns bara ett hopp. Det finns bara en kropp, en kyrka. Och Paulus, han är ju lite frimodig av sig. Han säger ju i Filipperbrevet 3:17, säger han: ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Och även om Paulus skriver att vi kan ta honom till föredöme och vi vet att vi behöver goda föredömen i människor, så är det bästa föredömet när det gäller enhet, det är hos Jesus själv. Hos Gud själv. Och så är det ju alltid. Han är alltid det bästa föredömet när det gäller allt. Och där Jesus ber till Fadern: allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt. När man läser evangelierna och särskilt Johannes evangeliet, så är Jesus och Fadern, de är så nära varandra. Alltså det är svårt att utskilja. Vänta nu, vad sa Jesus om Fadern? Vad säger Fadern om Jesus? Alltså de är så nära varandra. Och vi behöver inte skilja dem åt, för Jesus och Fadern, de är ett. Så här säger Jesus i tidigare i Johannes evangeliet i kapitel 10, vers 27-30. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Allt Jesus gjorde var 100% i samklang med faderns vilja. Det var inte som om vi skulle ta Tidöpartierna som ett exempel. Där de sitter i långa och hårda förhandlingar för att komma fram till något. Och där den ena tar, den andra ger. Och partierna vill tvingas en del ändra sin politik för att liksom få till ett samarbete för att kunna få ha makten. Så är det inte alls när Jesus och Fadern säger att de är ett. De är ett på riktigt. Det går inte att skilja dem åt. När Jesus vandrade på jorden så var han var bara intresserad av att göra det som fadern ville. Allt Jesus gjorde var i ödmjukhet, det var i mildhet och i kärlek. Och det är i den varma och fina gemenskapen som finns hos Gud som vi människor blir inbjudna till. Den varma, ödmjuka gemenskapen. Och som jag nämnde så är inte Jesus kvar här på jorden längre, utan nu är det vi som är Jesu fötter, Jesu armar, Jesu mun. Och vi är uppbackade av den heliga anden som han har sänt till oss. Och tänk efter, det är väldigt vackra ord när Jesus säger att han blir förhärligad genom sina lärjungar. Och det är något som vi kristna, vi får fortsätta med det, att förhärliga Jesus. Och det är därför som vi samlas söndag efter söndag till gudstjänst. Och det vet vi att våra kristna bröder och systrar gör över hela vår jord. Vi har ju en världskarta där. Över hela vår jord så samlas våra bröder och systrar till gudstjänst söndag efter söndag. För att förhärliga Jesus. För att hylla honom, ära honom, upphöja honom. Några av oss var iväg till Mariebergsskogen fredag, lördag. Det var Sebastian Staxet med hans team som kom. Och vi var 14 kyrkor i Värmland och Dalsland som var med och backade upp det. Och jag var där på fredagen och jag tror det var, de räknade med att det var närmare 1000 personer som hade tagit sig till Mariebergsskogen. Och bland annat så pratade Sebastian Staxet om hur han hade levt ett liv i total misär. Han hade varit tungt kriminell, det var droger, livet var fullt av lögner, det var missbruk. Och hur en tro på Jesus förändrade hans liv radikalt. Och han berättade bland annat hur han fick försonas med sin mamma. Hur illa han hade behandlat henne. Och varje gång hans mammas telefon ringde, då trodde hon att nu är det polisen som ringer och säger att Sebastian är död. Men han fick ett nytt liv, ett förvandlat liv, där han fick komma hem till sin mamma och liksom be sin mamma om förlåtelse. Och de har en helt ny relation idag. Och det är det som är det fina med våran tro, att det finns inga hopplösa fall. Det finns inga omöjliga situationer. Det kan absolut kännas så. Men trots att det är mörkt, trots att det är nattsvart, så kan Guds ljus bryta in och rädda oss. Jesus, han ber att vi ska få bli bevarade i tron. Att vi ska få komma tillsammans. Att vi får komma varandra närmare. Att vi får bära varandra, hjälpa varandra, stötta varandra. När vi åkte hem från den här fantastiska gudstjänsten i Mariebergsskogen i fredags, så jag hade med mig ett gäng glada ungdomar i bilen. Och när vi började åka där hemåt så kom det ett gäng ungdomar på mopeder och började köra lite så här obehagligt nära bilen, och liksom man märkte att de ville provocera. Och så tog de upp den svenska flaggan och höll emot oss. Och ja, känslan var att de gjorde det här för att provocera. Och jag sa till grabbarna i bilen, som alla kommer, har olika härkomster från olika länder, så sa jag, se ner på svenska flaggan, där är ett kors. Och det var en som sa, det har jag aldrig tänkt på. Ni vet, det är roligt att jobba med ungdomar. Men alla grabbar i bilen började då applådera och göra tummen upp tillbaks, för att ni visar upp ett kors för oss. Och vi är kristna, vi älskar vår flagga och korset. Och de här ungdomarna på mopederna, de var inte riktigt beredda på det här, tror jag. Utan de får jubelrop tillbaks, och ganska snabbt så gav de sig därifrån. Jag nämnde tidigare hur den här filmen jag och Lovisa såg på, hur hjälten misslyckades med att rädda sin älskade. Och så såg det ju ut när Jesus, när han blev uppspikad på ett kors. Hur ska Guds son kunna rädda världen när han hänger där på korset? Han är hånad, han är förnedrad, han går mot sin död. Ja, till och med så dog han. Till och med så blev han begravd. Men på tredje dagen så uppstod han ifrån de döda. Det som skulle kunna varit ett tragiskt slut blev början på något fantastiskt. En räddning som sträcks ut till alla människor. För inför korset, där är vi lika. Oavsett intressen, härkomst, olika ideologier, vi alla är lika inför Gud. Vi alla är i behov av en utsträckt hand och få ta tag i den. Att få ta emot hjälp ifrån Jesus. Att få ta emot förlåtelse för våra synder. Att få ett nytt liv tillsammans med Gud. Att vi inte behöver identifiera oss själva i våra misstag. Eller att vi sätter etiketter på varandra och pekar finger åt varandra. Utan att vi samlas kring Jesus. Och i Jesus så är vi bröder och systrar. Jesus, han är hjälten som lyckas rädda dem han älskar. Det sina. Och jag läser till sist ett välbekant bibelord. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack Jesus att du kom till oss. Tack att du gav ditt liv för oss. Att du har tagit vår synd på dig. Tack att inför dig så är vi alla lika. Vi är människor som är i behov av din hjälp. Och tack som du ber att vi också ska få vara ett, så som du och Fadern är ett. Att vi får bära varandra, hjälpa varandra, styrka varandra. Tack Gud för det du gör i din kyrka på vår jord. Amen.